det här dataprogrammet, var du än befinner dig på jorden så kan du gå in och titta på himlen, hur den ser ut i vilken tidpunkt som helst i världshistorien. Och då kan du alltså gå in i framtiden också. Och när jag såg hur det här fungerade så blev jag väldigt upprymd och fortsatte att forska lite i det här. Och dels så kom jag fram till ganska exakta tidpunkter för Yeshuas födelse genom att titta på stjärnorna och planeternas positioner. Och sen tänkte jag, men skulle man kunna tänka på framtiden också då? Det var ju liksom en liten sån här hisnande tanke då. Och man har ju lite, man är ju lite reserverad för det här, för att det har ju varit mycket spekulationer och det finns mycket falska profetior och så vidare om att Messias ska komma och så kom han inte, såna här saker, och det är liksom nästan ett tabuområde. Men ändå så är man tillräckligt nyfiken så man kan i alla fall börja titta lite på det, trots att man inte går ut och offentligt och talar om det här och säger att så måste det vara. Och jag hittade en del saker som var så överväldigande så jag kunde inte vara tyst. Och det tänkte jag dela med er idag här. Jag vet inte om ni har hört om det här eller lyssnat på någon undervisning om detta tidigare. Jag har delat det i Israel för ett antal år sedan. Så spelades det in på i en samling vid Döda havet. Så det finns någonstans här i Sverige, jag vet inte. Tre vittnen. Men här så tänkte jag att jag skulle visa lite bilder också då, så att ni får se hur det ligger till. Nu har jag inte programmet med mig, men jag har, vi kan titta på hur det ser ut. Det som är, jag brukar kalla det för tre vittnen för, som talar samma språk om tidpunkten för Messias återkomst. Och då får man ju själv bedöma om de här vittnena är sannfärdiga eller inte, eller om de ljuger. Och det får ni bedöma själva. Jag vill bara tala om vad de här tre vittnena säger, och sen får ni bedöma om de talar sanning eller lögn. Och det kanske inte mer än framtiden kan utvisa om de talar sanning eller lögn. Men man kan ju välja att lita på dem eller inte, eller liksom vara lite skeptisk. Man får ju i alla fall titta på saker och ting. Det är ju inte fel att testa.
Jag menar,
ja, ha det i åtanke. Ja, precis. Ha det i åtanke, det är bra. Och det går ju faktiskt att testa. Och det är som en del, som när barn börjar lära sig att äta, då får de en sked mat i munnen och sen så spottar de ut den när det inte passar. Så får man ju göra, men ta in det och sen är det inte bra så spottar du ut det då. Och är det bra så håll kvar det. Och om du inte vet så kan du väl ha det någonstans under läppen någonstans och fundera på om du ska svälja det eller inte någon gång. Snissa. Det som är viktigt för oss, för att som grundförutsättning, det är att förstå att himlens stjärnor och stjärnsystemet har ett budskap. Och det här har ju använts i onda makters händer när det gäller astrologi. Men ingenting av det som finns i den onda världen har kommit till av sig själv. Utan det är en pervertering av något äkta, något rent som fanns från början. Och om man tittar på själva stjärnbildernas namn, ursprungliga namn, så är det en profeti om Messias. Så att, men sen har det ju använts, och det, jag tror att det var det Babels torn som allt det här perverterades. Men från början så fanns det en ren kunskap i det här som den evige ville ge människan. Och det står faktiskt skrivet i psalm 19, vers 2 och 3. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Om man då har med i beräkningen att på natten kan man titta på planeterna och det vi kallar stjärnorna. Och från en natt till en annan så står det skrivet att det är ett budskap från en natt till en annan. Med andra ord, sekvensen i hur de här planeterna och stjärnorna rör sig är någonting som Herren vill tala till oss genom. Och han vill lära oss någonting ifrån det här. Om man då tittar i första Mosebok 1 och 14 så ser man ju då att de här himlakropparna skapades just för att ge budskap till oss människor. Det var inte bara för att lysa, utan det finns ett djupare syfte i att med att Gud har skapat de här sakerna. Det står, Gud sa det var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det kan man ju enkelt dra. Den första enklaste slutsatsen av det är att man ska veta vad det är för tid. Du vet vad det är, om det är dag och natt. Du vet om det är sabbat. Var sjunde gång som solen visar sig så är det sabbat. Eller rättare sagt, var sjunde gång som solen går ner börjar sabbaten. Sen kan man titta på månen och då får man reda på när nymånen är och när då högtiderna som den evige gav till Israel, när de ska firas. Då måste man titta på månen. För att veta vilken som är den 15:e dagen i månaden så måste du titta på när månen är nymånen, den första dagen i månaden. Från början var det ju observation det var frågan om. Nu har vi ju en uträknad kalender där man i förväg kan veta när nymånen och månaderna, de hebreiska månaderna, kommer att inträffa, men så var det inte från början. Tanken är ju då att vi ska kunna räkna tiden med de här himlakropparna. Men det finns någonting annat också. Det står att de ska vara tecken som utmärker särskilda tider. Och det här ordet moadim som betyder tidpunkter, mötespunkter, som den evige vill göra någonting alldeles speciellt. Och det skulle ju vara märkligt om inte Messias framträdande vore skrivet i stjärnorna. Det var väl ett hemskt uttryck, men jag tror faktiskt det är sant. Det finns en sanning som har blivit missbrukad av astrologi som är ren. Och när jag såg då olika sekvenser så lade jag märke till att här finns faktiskt ett budskap. Om vi då utgår från att solen och månen och stjärnorna är tecken som talar om utmärkta tider på den eviges tidsplan, både under dagen och under natten, så kan vi börja fortsätta forska i det här. Det andra då som vi måste utgå från, det är att vårt solsystem inte kommer att uppleva några rubbningar, utan att det kommer att fortsätta som det är om vi ska titta in i framtiden. För om vi ska titta på framtiden, då måste vi ju utgå från att det blir inga jordbävningar, så jordaxeln flyttar sig 15 grader eller något här då. För då kanske man ser himlen på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Och vi kan också, vi måste utgå då från att månen fortsätter att snurra runt jorden och att planeterna är som de är, och andra solar och stjärnor som finns i universum fortsätter i den takt som de har haft hittills. Och det står ju faktiskt skrivet i första Mosebok 8 och 22. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Så det finns ett löfte efter floden då. Det var ju efter floden detta. I samband med floden. Första Mosebok 8:22. Att det finns ett löfte att det här, vad ska vi kalla det, cykeln, naturliga cykel med att jorden snurrar runt sin egen axel, att den snurrar runt solen. Det här ska fortsätta så länge jorden består. Det kommer inte vara några större rubbningar. Det kan vara, jag tror att det kommer att vara mindre rubbningar, och det har det redan varit. Den sista tsunamin utanför Japans kust vred ju jordaxeln en aning. Dessutom så upplever vi en förändring i magnetfältet runt jorden just nu. Och den magnetiska nordpolen och sydpolen håller på att ändra, flytta på sig. Så det är därför som fåglarna flyger in i väggar och så här. Tusentals fåglar dör på olika platser på jorden, för de har liksom, känner inte var de ska ta vägen. De har ju en inbyggd kompass. Så att det händer saker i vårt solsystem och även på jorden då. Men om vi då utgår från att vi har tillräckligt mycket stabilitet så vi kan gå in i framtiden och se hur det ser ut, så kan man dra slutsatser utav det. Det står i Joel kapitel 2, vers 31. En intressant profetia som är grunden för ett utav vittnena som vi ska lyssna på här nu. Kommer in för att förstå vad han vill säga. Eller hon, det kan ju vara en hon. Den eller det kanske. Det vittnet. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan den eviges dag kommer, den stora och fruktansvärda. Joel 2:31. När jag läser det här så har man ju liksom tänkt, okej, det blir väl några slags mäktiga fenomen med krigsgrejer då, vad som gör att solen är för mörker. Och det är det som är också med uppenbarelseboken, att röken kommer att göra så att solen kommer att förmörkas och sådär. Det kan vara vad ska vi kalla det, mänskligt orsakade eller till och med vulkanutbrott och sådana här grejer som kan orsaka att solen förlorar sitt sken under vissa tider. Och det tror jag att det kommer att, och det har ju varit så i tiden i historien. Men och det är som jag har sett Joel 2:31. Under många år har jag förstått den här profetian på det sättet. Men när jag då hade det här programmet i mina händer och började fundera lite grann, men det kanske är ordagrant som han menar, att det blir en solförmörkelse och en månförmörkelse. För när vid vissa typer av månförmörkelse så blir månen helt röd. Blodröd blir den. Och då kan han ju tala poetiskt som många profeter gör. Det behöver ju inte vara att det blir blod. Jag tror inte att han menar att månen ska vändas i blod, eller att det ska vara blod på månen. Var kommer det blodet ifrån då? Liksom. Utan jag tror att det är frågan om färgen han talar om här. Månen ska vändas i blod. Och det sker ganska ofta, månförmörkelser. Och då ser man månen precis som en blodröd prick uppe på himlen då, på natten. Eller dag. Måste vara dagen. Månförmörkelse. Ja, det måste vara dagen. Måste vara dag. Ja. Och då så utgick jag från att solen kommer att bli, det kommer alltså bli en solförmörkelse. Och därefter måste det komma en månförmörkelse. För det står att solen ska vändas i mörker och månen i blod. Och den månförmörkelsen som kommer efter solförmörkelsen måste visa sig som blodröd. Månen måste vara blodröd. Det var liksom förutsättningarna. Och så började jag leta in i framtiden i det här programmet då. Och då utgick jag också från att det måste vara i Israel. För profetia är skriven från Israels land. Och det måste förstås utifrån Israels land. Så det kan inte vara en solförmörkelse i USA eller i Australien. Utan det måste ses från Jerusalem. Eller från Israel. Det var liksom grundförutsättningarna som jag hade när jag började leta efter solförmörkelser i framtiden då. Och först gick jag tillbaka i tiden och tittade på solförmörkelser under tiden då Yeshua var här. Och hittade en mycket intressant solförmörkelse. Det var år 29. Den 24 i 11. Enligt romersk tidräkning. Då blev det en total solförmörkelse i norra Galileen. Solen var inte totalt dold i Tiberias. men däremot nordöst om Genesarets sjö i området av Kapernaum. Där var solen helt mörk. Och jag har en bild på det här. Det här är alltså en databild som är en reproduktion av äkta solförmörkelse som då i dataprogrammet reproduceras så att det ser ut som en äkta. Den är äkta alltså det är en bild som datan då använder sig utav. Och i dataprogram så ser man hur solen blir skuggad, och så har jag ju tagit en snapshot, alltså en bild just på när den är som mörkast. Och då ställde jag mig i dataprogrammet i Kapernaum, sydöst om Galileiska sjön, och tittade på himlen just vid den tidpunkten. Och då var den 29, år 29, den 24:e, klockan 12 och 02:29, nära Tiberias. Klockan 12 och 02, mitt på dagen. Då blev solen svart. Och om vi då går tillbaka till och tittar på när Yeshua var här på jorden i Israel, så ser vi att det var under hans tid som detta hände, år 29. Och det finns en profetia som kan antyda om precis det som hände. För det första, så om man studerar Daniels kapitel 9, verserna 25 och 26, och tittar lite på historien och drar slutsatser och så vidare, så kommer man fram till, jag har kommit fram till att Yeshua började predika hösten år 27. För Daniel talar om att när Messias skulle komma. Den starkaste profetian som talar om datumet för när han skulle komma för att dö. Och det måste ske innan romarna förstör templet. Han har med, efter Messias död så kommer romarna att förstöra templet, står det. Så att det liksom, romarna förstörde templet år 70, så Messias död måste ske innan dess. Och det är jättestark profetia, Daniel kapitel 9. Och man måste ha väldigt mycket tro på bortförklaringar för att inte se det som står där. Okej, men vi ska inte gå in i den för mycket, utan vi ska jag drar ett sammandrag. Att jag har hittat att Yeshua började predika under hösten år 27 enligt vanlig tideräkning. Och han dog 3,5 år senare. Hans offentliga verksamhet varade i 3,5 år. Och det var den 26:e år 31. Det är den slutsats som jag har kommit till. Det var tre kandidater för när Yeshua skulle ha dött. År 27 tror det var. År 30, år 31. Det måste ju stämma med Pesachveckan, vilken dag Pesach inföll det året, för att det skulle vara sabbat. Ni känner till den här, att de var tvungna att ta ner hans kropp innan solen gick ner, så kvinnorna skulle gå och smörja hans kropp, och då var det sabbat, så de kunde inte göra det, utan de var tvungna att komma efter sabbaten. Så för att allt det här ska stämma, så är det bara tre år i det sammanhanget där Daniel talar om som är kandidater. Och det var år 27, år 30 och år 31. År 31 har man inte talat så mycket om i den kristna världen, just därför att det beror på dels att man, om man går tillbaka i tiden och räknar, så normalt så är år 31 utanför det här systemet, att det skulle passa med den här Pesachveckan då Yeshua dog. Men eftersom man tittade på månen och på kornskörden för att kunna fira Pesach, så kunde ibland man fira Pesach en månad senare. Ni vet att i den judiska kalendern så skjuter man in en extra skottmånad lite då och då, varandra eller var tredje år. Vilket gör då, för det måste vara på våren som man firar Pesach. Det måste finnas kornskörd, det måste finnas korn på fälten. Om inte kornen är mogna så kan man inte offra korn. Den första offret skulle man ju offra dagen efter sabbaten efter Pesach i templet. Och fanns det inte korn på fälten så kunde man inte offra det. Och då, när inte kornet var moget, så väntade man en månad till med att fira Pesach, trots att det var 9 månader. Det hade gått 12 månader under året, och kanske det här året så behöver vi 13 månader. Det är ju så ibland. För solåret och månåret är ju så olika, så man behöver skjuta in en extra månad lite då och då. Det är ju 354 dagar på ett månår och 365 dagar på ett solår. Så det är 11 dagars skillnad där. Då behöver vi alltså, för att kompensera, för Pesach måste firas på våren. Om vi skulle bara gå efter månen så skulle Pesach bli till slut på vintern, och sen går det bli på hösten och sen sommaren. Och så. Det går inte. Vi måste lägga till en månad extra. Ja. Och därför så talas det om att det ska vara Avivs månad. Och Aviv är det korn, kornaxet som är moget. Det måste vara moget för att kunna fira Pesach.
Aviv, det betyder vår.
Nej, Aviv betyder ursprungligen det mogna axet. Moget ax. Och då blir det också namn på en månad. Men om man tittar på Toran som det står skrivet, och det är ett missförstånd som man ofta gör när man inte kan hebreiska ordentligt, så står det månaden Aviv, och så har man översatt det så. Men det står Avivs månad i hebreiskan, vilket betyder det spröda axets månad. Och då måste axet vara färdigt, och kornaxet, så att det går att skörda. Och det innebär då att det året, år 31, kan man alltså få in kornskörden så att det passar in. Och då var det ett skottår. När man det året hade, föregående året hade 13 månader. Och då får man in att även år 31 är en god kandidat för Jeshuas död. Och det passar bättre för mig i mina beräkningar att han dog år 31. Och det talar vi, det ser vi också om i Talmud. För det finns vittnesbörd om att 40 år innan templet förstördes så hände det saker i Jerusalem. Det var flera saker. Det var jordbävning bland annat då, så att det rubbades vissa saker, så det gick inte stänga tempeldörrarna till exempel. Det var alltid en lampa i den här sjuarmade ljusstaken, så var det alltid en veke som brann ständigt. Det var ett av de under som fanns i templen. Så trots att det inte fanns någon olja, och när de skulle rengöra oljan, så brann veken i sig själv. Och med den veken så tände man de andra då. Och det var den lampan som var närmast det allra heligaste i templet. Och den veken slocknade 40 år innan templet förstördes, enligt Talmud. Om du räknar från år 70 tillbaka, 40 år, så kommer du inte till år 30. Du måste räkna som man gjorde på den tiden. Du måste räkna när på året blev templet förstört också. Då var det på sommaren. Så att du kommer inte till år 30. År 30 är 41 år innan templet förstördes. Pesach år 30. Pesach, för Pesach är ju på våren. Och templet förstördes på sommaren. Så du kommer utanför om du ska gå 40 år innan. Så om du räknar från år 31 så kommer du rätt. Och då stämmer det även med Talmud att om du tror att Yeshua dog när de här fenomenen började hända i templet, vilket jag tror, liksom stämmer överens att när han dog, då var det saker som hände i templet. Och det står skrivet att i de judiska skrifterna att de visste att templet skulle bli förstört. De som prästerna som var där, bland annat på grund av den här veken då, och att de inte kunde stänga dörrarna till templet olika saker som hade hänt då. Och bland annat den här när de på Yom Kippur kastade ut getabocken utanför stupet, så blev alltid den röda rödfärgade ullen som de hade hängt vid tempelingången, den blev aldrig vit, vilket den hade blivit tidigare, som ett tecken på att folket hade fått förlåtelse för sina synder. Så 40 år innan templet förstördes så slutade den att bli vit. Och då så beslutade man att man inte skulle hänga upp den där, utan man gjorde på ett annat sätt då. Det var ju skam. Alltså folket liksom, har vi inte fått förlåtelse för våra synder det här året? Då gjorde man någonting annat. Ja. Och det kan man läsa om i Talmud. Allt det här. Ja, sen om man läser Apostlagärningarna ser man att många av prästerna också började tro. Det står faktiskt i Apostlagärningarna. Det var alltså saker som hände just 40 år innan templet förstördes, som gör att för mig är det också ett vittnesbörd om att han dog år 31. Och då stämmer det också med Daniels profetian år 27. Han dog år 31. Och om man då, för att passa in de atmosfäriska, eller inte de, utan de nymånen, han dog på femte veckodagen, han dog på en torsdag, uppstod en söndag, då är det enda datumet den 26 i fjärde år 31, det var den 14 Nisan år 31 som han dog, 14 dagen i första månaden, 14 av 14 Nisan, det är två namn på samma månad. Mellan år 27 och år 31, alltså år 29 som vi talar om, hände den här solförmörkelsen i Galileen. Med andra ord, han var mitt i sin tjänst i Galileen och predikade Yeshua. Sen gick han ut i Jerusalem för att dö år 31. Någon gång var han i Jerusalem och hälsade på, men hans huvuduppgift var i Galileen, och han bodde ju i Kapernaum. Så profeten Jesaja nämner om den här solförmörkelsen. Han skriver: det ska inte vara nattsvart mörker där nu ångest råder, i Jesaja 9:1-2. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. De folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Solförmörkelse, Yeshuas uppenbarelse i det området. Det är ju också, kan man ju tolka på många olika sätt, och profetierna har ju många olika ansikten. Du kan titta på profetierna från många olika håll, och alla är rätt, så att säga. Så man behöver inte låsa sig när man läser profetorden bara för en tolkning, utan man måste se att Guds ord har väldigt många olika facetter. Nej, det står inte solförmörkelse, det står bara att det ska inte vara nattsvart mörker där ångest råder, i Jesaja 9:1. Och det står, han, det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Så att det talar om nattsvart mörker och mörker, och så ska det komma ett stort ljus. Och det kan ju tydas på att det är en solförmörkelse i det området då. Och just där som vi såg det här, när vi såg just den här solförmörkelsen som vi hade på bilden här, det var just i Kapernaum som det var 100%. Om du flyttar ner till Jerusalem så såg man en liten skära då. Här är också en bild på hur det var i Jerusalem. Så ser man, ser ni längst ner, liten skära då, va? Så det var inte nattsvart klockan 12 på dagen då, va? Så, för solen syntes lite grann i Jerusalem. Men där uppe, där precis där Yeshua bodde, där var det nattsvart klockan 12. Så man kan ju se i den här profetian liksom en antydning på att det här även kan hända i det naturliga, att det blir en solförmörkelse. Matteus 14, förlåt?
Den andliga meningen kan väl betyda också att de hedningarna, att här ljuset är Jesus.
Ljuset är Yeshua, ja, helt klart. Men just mörkret då kan man ju tolka dels som ett andligt mörker, men dels också som ett rent fysiskt mörker. Att på mitt på dagen kan det bli en sorts mörker.
Så det händer fysiskt och andligt.
Ja, så det är så jag tolkar det också.
Förstärkning så att säga av hela.
Ja, ja visst. Varför skulle den solförmörkelse ske just den tiden när han bodde där? Och när profetian talar om att folket som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Så det är liksom för mycket coincidence. Ja. För att inte hoppa över det här. Det är ju liksom
ingen
tillfällighet. Det är för mycket, för starkt för att se som en bara en tillfällighet, som en bara en tillfällighet. I Matteus 4, 13 till och med 17 står det ju om det här. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. Det är alltså nordöst om Galileiska sjön. Kapernaum låg ju där. Det var en stor stad på den tiden. Som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område för att det ska uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det är folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Yeshua predika och säga, omvänd er till himmelriket är nära. Om man nu kom år 27 så skulle det ha gått 2 år innan solförmörkelsen då. Så han har predikat 2 år innan solförmörkelsen. Okej. Det blev månförmörkelser även under Yeshuas tid i Israel. Inte så stora. Men den månen vändes delvis i blod. Den som är för mig den mest talande, det är den som hände den 25 i fjärde år 31. Och det var ju natten till den dag han dömdes till döden. Då var det en månförmörkelse. Om det nu stämmer med den här beräkningen om att han dog den 26 i fjärde. Och då såg månen ut så här. Det var alltså en ganska, vad ska vi säga, 30-40% av månen som var röd, som vändes i blod. Om vi nu går in i framtiden och tittar på det här vittnet. Jag tittade på alla solförmörkelser framåt i tiden från och med var nu när jag jobbade med detta 2000. Det kan vara 7 år sedan ungefär som jag började titta på det här. 2006 eller något sådär.
Vad är det för program? Tillförlitligare programvaran?
Programvaran är astronomisk. Och den är väldigt tillförlitlig. Den har till och med räknat. Ni kommer ihåg att i medeltiden så klippte man, om det var 2 veckor, för att justera hela solkalendern. Man upptäckte den gregorianska kalendern är ju en justering av den julianska som var tidigare. Och man märkte att det är ju inte 365 dagar på solåret utan 365 och en fjärdedels dag. Och så lite till. Och då astronomerna under medeltiden gjorde att vi fick, det blev en förskjutning i årstiderna och då klippte man bort 2 veckor. Och till och med det är med i det här dataprogrammet. Jag gick tillbaka till den tidpunkten och såg om de här veckorna fanns och det fanns inte. Den har till och med justerat den gregorianska kalendern med den julianska som var tidigare. Så att det är väldigt exakt. Väldigt exakt. Och det är alltså astronomiska uträkningar. Den heter Starry Night. Starry Night. Och det finns flera olika versioner. Man kan ha professionella program och jag har den enklaste då, för jag var inte intresserad av att lära mig alla nebulosor och såna grejer. Om man är intresserad av att forska i rymdforskning, så är de här programmen en hjälp. Det vet jag inte, men det används för forskning och för de som är amatörintresserade av rymden, så är de här programmen väldigt effektiva. Och jag gick fram i framtiden då och hittade, ja, det var två saker jag ville titta på då. Ja, det är tre. Jag måste vara i Jerusalem eller Israel, någonstans i Israel, Herrens land. Och det måste först vara en solförmörkelse som är betydande. Det kan liksom inte bara vara en liten 5% av solen, utan det måste vara någonting som profeten säger, att solen ska vändas i mörker. Så jag menar minst 50%, eller liksom, måste du uppleva mörker. Så, alltså upplevelsen måste vara att det blir mörkt. Och sen måste det, månen vändas i blod. Det är liksom det jag måste utgå från. Och försökte hitta och leta. Jag tittade på solen och körde den snabbare programmet för det, liksom, och hittade då, och sen gick jag in i även NASAs tabeller och tittade efter solförmörkelser i framtiden, och det jag hittade då, det är 2027 är den första betydande solförmörkelsen i Israel. Och det kan väl nämnas inom parentes här att totala solförmörkelser över Jerusalem har inte förekommit från 1801 och framåt, och kommer inte att förekomma fram till 2200, förutsatt att solsystemet inte ändrar sig till dess. Så vi kan inte räkna med en total solförmörkelse i Jerusalem överhuvudtaget. Jerusalem befinner sig inte på en plats på jorden i förhållande till solen och månen där det kan bli total solförmörkelse mellan år 1801 och år 2200. Så då måste vi utgå från att det är en nästan total solförmörkelse, eller en betydande solförmörkelse som man kan se i Jerusalem, om vi nu ska tro att profeten Joel talar om en fysisk solförmörkelse. Han säger att solen ska vändas i mörker, vilket jag då försökte hitta då i den här forskningen. Och då hittade jag en i den 2027. Det är den 28 i fjärde år 2027. Jag tänkte skulle visa den för er här. Så den är ganska betydande här. Ni ser att, vad ska vi säga 80-90% av solen. Det, alltså, det blir alltså mörkt i Israels land. Och det här är Jerusalem, Israel, år 2027 klockan 12:53:15. Alltså på sekunden är det exakt det här programmet. Därefter så vänds månen i blod två gånger. Den första är den 31/12 år 2028. Det är intressant datum alltså. 31/12 år 2028. Och nästa blir den 26/6 år 2029. Nu ska vi titta på de här två. Den 31/12 år 2028 kommer månen att se ut så här. Tycker du att den vänds i blod? Mm. Absolut.
Den är så röd som på bilden.
Ja, den blir så röd som på bilden. Sen kan det ju bero på vilket öga som tittar. Om du har en kikare och så där vidare. Och den 26/6 år 2029 är det, vad ska jag säga, 80% som blir röd av månen. Så det här är ju betydande. En betydande solförmörkelse och betydande månförmörkelse som vi inte, som skulle då kunna passa in på profetens ord som säger solen ska vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda eller härliga. Och det står ju att det här ska ske innan Herrens dag kommer. Och Herrens dag, det är enligt profeterna, så är det en domens dag över den onda mänskligheten, och då Herrens rike kommer att etableras på jorden. Det är Herrens dag. Så om vi nu tittar på det första vittnet, vad det säger, så säger det att solen vänds i mörker år 2027 på hösten. Månen vänds i blod år 2028 mitt i vintern, 31/12. Därefter kan Herrens dag komma. Om vi utgår från profeten Joel och stjärnorna och planeterna och månen. Så då har vi satt fram ett datum efter år 2028 då, alltså rättare sagt, det är den 31/12 klockan 19:30 på natten i Jerusalem. Då är klockan 18:30 i Sverige. Då är den här månen vänds i blod. Så det är inte många timmar kvar där på det romerska året 2028. Så man skulle då kunna säga att från och med år 2029 kan Herrens dag komma enligt det här vittnet. Om vi går och tittar på nästa vittne då. Så har det att göra med den tid som Yeshua kom. I Talmud, Sanhedrin 95 och 96, står det skrivet att världen kommer att ha 6 dagar. Och då är varje dag 1000 år. Det var Rab Eliyahu som citeras, inte profeten Elia, utan en rabbin som heter Eliyahu, som sa att världen kommer att ha 6 dagar. 2 dagar med förvirring, 2 dagar med Torah och 2 dagar är den messianska tidsåldern. Och sen kommer sabbat. Det vill säga 1000 år med sabbat. Men, står det i Talmud, på grund av våra synder så har de dagarna försvunnit ifrån oss. Och det är en intressant observation. Och det Talmud skrev, den blev färdig omkring år 500. Men den citerar rabbiner från långt tidigare då. Även rabbiner under Yeshuas tid. Jag vet inte när Rabbi Eliyahu levde. Men det är alltså diskussioner från rabbiner som levde under templets tid och strax efter templets förstörelse. Och lite framåt då. Det citeras i Talmud. Så efter Yeshuas död så räknade man att det här skulle egentligen vara de messianska dagarna. Men på grund av våra synder så har de försvunnit från oss. Men om vi nu tittar tillbaka lite grann här. Vad är det Rabbi Eliyahu säger här? Två dagar, vilket motsvarar 2000 år. Då ska det vara förvirring. Och det var ju innan Abraham. Abraham föddes 1948 efter Adam. Så fram till Abraham så var det liksom mycket förvirring. Vi har ju floden där och vi har alla möjliga avgudar som började formas och mänskligheten gick fel. Sen från och med Abraham och framåt så är det Torah-tiden. Det skulle vara 2 dagar. 2000 år. Och då kommer du fram till år 4000 efter Adam. Och därför så när Yeshua var här så fanns det en otroligt stark messiasförväntan. Man kände till det här. Jag frågade en bibelstudieelev, en yeshiva student i Israel. En yeshiva, det är en högskola kan man kalla det. där man utbildar folk till att bli rabbiner. Hur vanligt är det här i den judiska världen? Kunskapen om de här 6000 åren. Det är förskoleinformation, så det är liksom helt klart, det är liksom självklart. Världen kommer att vara 6000 år, sen kommer 1000 års riket. Och det är ju intressant att lägga märke till då att du måste skilja mellan de messianska dagarna eller messianska tidsåldern då som är 2000 år och det messianska riket som är 1000 år. Men helt klart så trodde både Paulus och lärjungar, Jeshuas lärjungar, att riket skulle komma då. Man säger ju i deras skrifter. Och de frågar ju Jeshua, ska du upprätta riket nu då? I Apostlagärningarna 1. Och så är det, ni behöver inte veta det. Det ni ska hålla på med nu är att ut och predika över hela världen. Och de hade ingen aning om att det skulle ta 2000 år innan Jeshua skulle upprätta riket. Och Paulus säger att det är så bråttom nu så ni får inte ens gifta er en del. Och Paulus trodde kanske att han inte skulle, under en lång tid av sitt liv, så trodde han kanske att han inte skulle dö, utan att riket skulle komma nu. De hade bråttom, för de trodde att det skulle komma. Nu kanske inte det riktigt stämmer med det som Rabbi Eliyahu sa då, att det skulle vara 2000 år och sen skulle sabbaten komma. Men man på något sätt så fick man inte tag på det där riktigt. I alla fall, det som är intressant för oss, det är ju att se att när det hade gått 4000 år så kom Jeshua. Efter Adam. Jeshua kom 4000 år efter Adam. Och bland annat därför så var det ju ett sånt otroligt sug efter Messias. Och därför säger han ju när han börjar predika, tiden är inne. Det är ju ett intressant uttryck. Det säger han. Ja, det kan man ju hitta i flera ställen. Ja. Ni ska få lite bibelställen på de här 1000 åren så att ni har lite mer kött på benen. Ni som kan era bilder, ni vet kanske vad det står. I psalm 90, vers 4, säger ju Mose, det är Moses psalm. Ty 1000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår. De är som en nattväkt. Och det plockar ju Petrus upp i sitt andra brev, kapitel 3, vers 8. Men glöm inte detta, mina älskare, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Ja, ska vi gå vidare med andra vittnet som vi talar om. Som talar om att Messias skulle komma 4000 år efter Adam. Första gången. Och det gjorde han ju. Och då var det 2 dagar kvar till han skulle komma tillbaka. 2000 år. Och i Hosea kapitel 6, vers 2, står det: han skall om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Det här är en stark profetia om 2 dagar och 3:e dagen. Naturligtvis har det flera dimensioner, som Hosea 6 och 2. Naturligtvis har det också flera dimensioner. Det kan tala om Jeshuas död och uppståndelse. Att på 3:e dagen skulle han stå upp. Men det talar om oss, och det talar om det judiska folket här. Eller Israels folk, för det var Hosea som talar om de 10 stammarna i norr i första hand. Eller kanske de 12 stammarna. Så det kommer att blir en uppståndelse på 3:e dagen. 3:e tusenåret. Och det ser jag då att det är sabbats. 1000-året. 1000-årsriket. Då blir uppståndelsen. Israel kommer att uppstå igen. De 12 stammarna kommer att upprättas. Så att här finns alltså en antydan om att det kommer att vara 2000 år innan uppståndelsen. Och då utgår jag från att det också är 2000 år mellan Jeshuas första ankomst till hans andra ankomst. Och då frågar vi oss då, när kom han första gången? Om vi nu räknar så från Daniel att han kom år 27. Så skulle han ju komma tillbaka år 2027 i så fall. Om man nu ska räkna från när han började predika. Eller när han föddes. Det var ju många som tänkte, ja, år 2000 då smäller det alltså. Det är världens undergång. Men då har man ju missat att 2000 är ju inte det nya, utan det är det sista året. Så år 2001 skulle det hända någonting väldigt fantastiskt i så fall. Om den beräkningen var rätt, att Jeshua föddes år 1. För då hade det gått 2000 år. År 2000, men 2001 skulle vara det nya tidsåldern. Men det var ingen som var ute och firade 2001, att nu kommer liksom, utan det var ju år 2000, det nya millennium då. Men det är inte, stämmer ju inte. Det var inte 2000, det var 2001. Det var ju fel år de firade allting då. Om man räknar matematiskt. Ett år för tidigt. Men nu kommer ju inte han år 2001, vad jag har förstått. Ja, det kanske var. I alla fall då har vi då uteslutit att det var 2000 år efter han föddes. Och då får vi då utgå från att det var 2000 år efter han började sin offentliga tjänst, eller från där han dog och uppstod. Och då har vi ju två datum här. År 2027 då han började predika, eller år 2031 när han uppstod från döden. Och då har vi en marginal här på 3,5 år. Om vi inte riktigt vet det här vittnet hur det talar, men det är ju ändå 3,5 år är ganska precis i historien. Så om vi lyssnar på det här vittnet och säger det, att från och med år 2027, hösten år 2027, då kan det hända. Och det är ju samma budskap som det första vittnet sa. År 2000, vad sa vi? Första vittnet. 31/12 år 2028. Så då skulle han kunna komma från och med år 2029 då. Ja. Men det är ju nära. De vittnena talar ju nästan samma språk. Det är ju bara några års marginal här. Felmarginal. Så att de pekar ju åt samma håll, de här vittnena. Det tredje vittnet är lite mer komplicerat. Vi kanske ska förklara det andra vittnet utifrån den judiska beräkningen av åren från Adam. Om det nu är så att år 6001 efter Adam kommer det messianska riket att etableras på jorden, då kan man ju ställa frågan, varför räknar judarna nu, är vi i år 5793? Det saknas ju hundratals år här till år 5900, vad det skulle vara, om nu det är så nära. Och den frågan har jag fått många som har skrivit till mig om. Vad sa du?
Slaveriet.
Ja, och då är det en skillnad i hur rabbinerna räknar tiden i Egypten med det som Toran säger. Rabbinerna räknar att det var 210 år av slaveri i Egypten. Men Toran säger 430 år i andra Mosebok 12:40. Så om rabbinen har räknat fel där, och det finns ju en grund till varför man räknar så här, och det tittar man på släkttavlorna då i Egypten.
Betyder det att vistelsen, att man räknar att vistelsen var det?
Ja, vistelsen.
Slaveriet,
jag har hört båda versionerna. Men i alla fall så är det ju ungefär 200 års skillnad där. Och sen tiden i perserrikets världsrike, det persiska riket, tidräkningen under det riket är inte säkert, säger man. Säger Josef Lado, som hade pratat med rabbinerna i Jerusalem om det.
Så slutet
där
att folk skulle tro att de räknade rätt, men de räknade fel.
Jaha, det var intressant. Så då om man lägger till ett par hundra år i den judiska beräkningen, så är vi också nära års 6000 då, 5990-talet är vi på då. Sen kan det vara en liten justering där när det är perserrikets år. Om vi nu tittar på det tredje vittnet, så har det att göra med jubelåren. Och när jag läste i Maimonides bok Mishne Torah, det är alltså en rabbin från medeltiden, Maimonides, Rambam, han undervisar om hur det kommer att bli i framtiden, hur man kommer att räkna sabbatsåren och jubelåren i framtiden. Och han skrev att man i framtiden ska börja räkna smittaår, alltså sabbatsår. Och då också jubelår. Vid det tredje återvändandet, så de orden använder han. Och då tänker han rent historiskt, första återvändandet, det var uttåget ur Egypten. Då kom Israel tillbaka till sitt land som Abraham hade fått löfte om. Och Isak och Jakob, de har ju levt där i många hundra år. Nej, inte hundra år, men många år. Och andra återvändandet, det var från Babylon, den babyloniska fångenskapen. Och det tredje återvändandet, det är efter den romerska exilen, när romarna drev ut judarna från Jerusalem och Israel. År 70 först då templet förstördes, sen år 135 då Jerusalem förstördes, så spreds judarna ut över hela jorden, och profeterna talar om att judarna måste komma tillbaka till sitt land, och de 12 stammarna måste upprättas i land. Och det kallas för det tredje återvändandet, och det är det största av alla, och det väntar vi på. Det har börjat ske lite grann. Så början har redan skett, och vi är i den processen när judar kommer tillbaka till sitt land.
Vet ni om de här 1890, 1880, 1890 som ett ganska markant?
Jo, precis. Och då i den här processen av aliyah som ledde fram till staten Israel, så var den första aliyah 1881. Då räknar man att det var den stora aliyah i den moderna tiden. Nu har du alltid flyttat judar till Israel och så vidare under historiens lopp. Men det här var begynnelsen till det som senare kommer att bli staten Israel.
Gud, säg att man ska ta dit varendaste en. Men får de plats där egentligen?
Ja, det behövs ända upp till Eufrat och ända ner till Egyptens bäck.
Det
behövs, ja. Det kommer att bli stort. Mycket av Syrien kommer att bli Libanon. Och om ni då räknar när den första aliyan var 1881, då ställde man ju frågan, nu har vi flyttat till Israel, hur ska vi börja räkna sabbatsåren? För i landet Israel måste man ju avskilja det sjunde året och inte så eller skörda. Man får bara äta av det som växer spontant. Det är ju en lag i Toran som säger det, att i landet Israel så ska det vara så. Det är bara det är en lag som bara gäller i landet Israel. Och då när man hade nu flyttat till Israel, så måste man ju börja räkna sabbatsåren. Och det sa Maimonides att så kommer man att göra vid det tredje återvändandet. Och då började man 1882 i hösten att räkna första året. Det var år 5643 enligt judisk tidräkning. Hösten 1882 till hösten 1883, det var det första året i sabbatsräkningen. Och så räknar man alltså första året, andra året, tredje året, fjärde året, femte året, sjätte året och sjunde året är ju ett sabbatsår. Då får vi inte skörda. Då får vi inte så och inte skörda. Då ska vi äta av det som växer spontant. Och det hände att man började räkna så. Rabbinerna har etablerat det. Så i den moderna räkningen i Israel idag så utgår man från 1882 i sin räkning. Efter Alian som skedde 1881. För året efter börjar man räkna då. Och då kan man räkna fram till jubelåren som är var 50:e år. Man räknar ju 49 år och det 50:e året är ett jubelår. Men jubelår kan man inte fira förrän alla stammarna finns i landet. Men man kan räkna dem. Så var det under Esra tid och det var det Maimonides också sa. Att man i framtiden skulle räkna smittaår och jubelår vid det tredje återvändandet på samma sätt som under det andra återvändandet under Esras tid. Under Esras tid så fick man ju bara judar, det var ju bara två eller tre stammar som kom tillbaka till Israel från Babylon. De 10 stammarna var ju spridda bland folken. Så därför så kunde man bara räkna jubelåret, men man kunde inte fira det. Man kunde inte uppfylla det enligt Torah. Men däremot så kunde man ju uppfylla sabbatsåret, för det har ju att göra med jordbruksprodukterna i landet Israel. Och precis så var det också vid det tredje återvändandet på samma sätt. Om vi då räknar jubelåren från och med 1882 och framåt, så kommer vi till det första jubelåret 1931 på hösten fram till hösten 1932. Och det var år 5692 enligt judisk beräkning. Och om man nu tänker på att Yeshua citerade en text i Jesaja 61, vers 1 och 2, när han stod i Nasaret, sin hemstad, och fick profeten Jesaja, de gav honom veckans haftarattext. Och då läste han den. I Lukas 4 och 16. Som motsvarar Jesaja 61. Där står det att Messias ska komma under ett sabbatsår. Vi ska läsa de texterna. Har ni dem där så kan ni hjälpa mig med det. Jag har inte det här precis.
61 och 1 eller?
Ja, 1 och 2.
Herrens ande är över mig, så Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sett mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en händens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande.
Nådens år, vad är det för år? Nådens år. Det är ju, ligger nära till hans att koppla det med sabbatsåren och jubelåret. För det är nådens år när man får sina skulder, alltså pengaskulder, behöver man inte betala igen. Men avskrivna. Man får komma tillbaka till sitt land där man har, om man har sålt sin arvedel, sin mark, så får man komma tillbaka till sin mark. Och det är alltså nådens år. Man får nåd att börja om från början. Så, och det kan ju förklara anledningen till att så många människor hade tid att gå och lyssna på Yeshua när han var predikare det året, första året när han kom. Jag menar, de kunde inte vara ute och jobba på fälten. Då hade de tid att gå och lyssna på predikanterna. Och då tog de den som var mest populär på den tiden. För det hände ju ganska mycket saker omkring den här poppisen. De kom ju från överallt och för, i skaror, de hade ju, det kom ju så tusentals människor för att lyssna på dem. Men de höll inte på att jobba. Vad var det för människor? Slappa människor. Det var tydligen ett sabbatsår. Nej, inte jubelår. Fanns inte på den tiden. De De bara räknade jubelåren, men de kunde inte fira det eftersom det inte fanns 12 stammar i landet Israel. Så de hade sabbatsår på den tiden. Så tydligen var det sabbatsår när Jeshua började predika.
Men jubelår, det har inte förekommit särskilt många gånger.
Nej, det var under Josuas tid och framåt som man firade jubelår. Och det har varit slarvigt med jubelåren. Det var bland annat därför som babyloniska fångenskapen kom. För man firade inte sabbatsår och inte jubelår under 70 år. Och då får man räkna ihop sabbatsåren plus jubelåren som man inte hade gjort 70 gånger. Och därför skulle landet vara utan sina invånare i 70 år och vila under den tid som de inte hade uppfyllt det här enligt Torah. Och det var därför som den babyloniska fångenskapen varade 70 år enligt profeterna. Så om vi nu räknar jubelår från 1882 framåt, så kommer vi till första räkningen år 1931 och 32. Och för mig är det ganska självklart att Yeshua måste komma vid ett jubelår. Jag vet inte om ni har den uppfattningen också. Men är det någonting som talar om när det händer någonting, liksom alla får komma tillbaka hem, man får förlåtelse, alla fångar blir fria, slavar blir fria, sådana här saker. Kanske inte fångar blir fria, men slavar blir fria, man får sina skulder efterskänkta.
Från 1882 till
1900, du kan räkna 50 år framåt. 1931 och 32.
Okej, tack.
Och det var alltså och då kom ju inte Yeshua. 1931 på hösten kom han inte, vad jag förstår. Och då får vi räkna ytterligare framåt ett jubelår, 1980 till 81 var alltså ett jubelår. Det skulle vara ett jubelår, men man räknar då. Ja, enligt beräkningen. Det var 5741 1980 81. De som är födda då kan vara intressant veta det. Ja, det var ju, jag får ju informera dem att det var ju ett jubelår för er då. Ja. Men då, som jag förstod så kom inte Yeshua då, men bara era döttrar kom då. Och det är inte så lite, det är för sig. För er i alla fall. Och det var andra jubelårsräkningen. Nästa blir år 2029. Fram till år 2030. Vilket motsvarar då 5790 enligt judisk beräkning. 790. Då skulle då har vi alltså tredje vittnet som säger att år 2029 på hösten så börjar tusenårsriket, säger det vittnet, om det nu är så att under jubelåret kommer Yeshua och etablerar tusenårsriket på jorden. Så då har vi tre vittnen som talar om ganska samma sak, datumen stämmer ganska bra överens. Det första vittnet säger från och med år 2029. Det andra vittnet säger från och med 2027, om man utgår från att Yeshua började predika då. Och det tredje vittnet säger från och med år 2029. Var det så? Sista vi sa här, jubelåret. Hösten 2029. Om vi tittar på det här solförmörkelsen som var i Galileen år 29. Och tittar på den solförmörkelse som skedde, som kommer att ske i framtiden. Solen kommer att vändas i mörker 2027. Men det kommer månförmörkelsen är ju då 2029. Så det är nästan exakt 2000 år mellan de här solförmörkelserna. Och det är ganska intressant att det är så också. Ja.
Och de ska ske innan
Ja. Ja, det står att solen ska vändas i mörker, månen i blod innan Herrens dag kommer. Förrän Herrens dag kommer, som man har översatt det. Och vi vet ju inte exakt dagen eller timmen på när Yeshua kommer. Däremot så vet vi vilken högtid han kommer på. Och vilken tid på dygnet han kommer. Enligt vad profeterna talar om. Det står ju i Matteus 24:31. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ände till den andra. Det är alltså under Yom Teruah. Det starka shofarljudet. Som är... Det står ju om den dagen eller den stunden eller timmen vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, inte, ingen utom fadern var därför vaksamma. Ni vet inte vilken dag er herre kommer. Och den enda högtiden på året som man inte vet vilken dag man ska fira den. När man observerar månen. Men idag så har vi ju en fast kalender. Vilket gör att jag tror att en månkalender kommer att införas igen i Israel. Alltså där vi observerar månen. Och inte går efter Hillel den andre som gjorde den här fasta kalendern som vi har idag. Så det verkar som att man kommer införa observation igen. Och det troligtvis blir det när templet uppbyggs igen. Att man kommer att gå efter månen och ropa ut med, man hade två silvertrumpeter och en shofar i templet i Jerusalem som man stötte när nymånen skulle firas då. Och då gick man ut till vittnen som såg den nya månen i Jerusalem. Och då visste man ju inte om det var i natt eller i morgonnatt som den här nymånen skulle börja. Och eftersom högtiden Yom Teruah är den enda av årets högtider som infaller på nymånadsdagen, så är det den enda högtiden som är kandidat för det som Yeshua säger. Ingen vet dagen eller timmen. Stunden översätts ju. Det är ju en översättning av ordet timme. Så om man ser nymånen i natt eller i morgonnatt, det vet man inte. Men alltså just det här uttrycket att ingen vet dagen eller timmen, det har att göra med Yom Teruah. Zakaria 14 säger vers 6 och 7. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av den evige. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Zakaria 14, 6 och 7. Och det är i sammanhanget där Jerusalem blir intaget, hälften av staden blir bortförd i fångenskap, och då kommer Herren att sätta sina fötter på Oljeberget, och Oljeberget kommer att klyvas itu från norr till söder, och då kommer Herren med hela sin härskara. I det sammanhanget står det att på den dagen blir det en särskild dag, då inte det dag eller natt, men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Så tydligen är det på eftermiddagen. Så om det nu är så, då har vi två datum här som kan vara kandidater till när Yeshua kommer tillbaka.
Det är väl det troliga då att det går in dagen.
Yom Teruah tror jag. Inte Yom Kippur. Jag tror, ja, det kan hända att det är på Yom Kippur han sätter sina fötter på Oljeberget. Eller Yom Teruah, jag vet inte riktigt. Vi får se, den som lever får se.
Det finns väldigt olika, så ja. Föreställningar och undervisningar och så att säga, som du säger.
Domen börjar på Yom Teruah och slutar på Yom Kippur. Det är 10 dagars dom som i judisk tradition kallas för det är fel översatt, fruktansvärda dagarna, men det är Yamim Hanoraim. Nora betyder fruktansvärt, men också man skulle i modernt svenska säga de häftiga dagarna. De var häftiga alltså. Noraim, fruktansvärda tycker jag inte om det uttrycket, för det är, men om man tittar på ordets betydelse på svenska, fruktansvärda dagarna, de är värda att frukta, då är det rätt. Men det, ordet har ju fått en annan betydelse på svenska. Om nu Adam skapades på Yom Teruah, vilket vi tror, Yeshua föddes på Yom Teruah, den dagen är domens dag. Och då börjar alltså den eviges dag som profeterna talar om. Så är det ju logiskt att tänka att han kommer tillbaka på Yom Teruah. Och år 30 eller år 31, alltså år 2000, förlåt, år 2029 är ju en kandidat som jag tittat på. Ganska kraftig. Så då skulle Messias kunna komma tillbaka på Yom Teruah år 2029, den 10:e i 9:e år 2029. Eller året därpå, den 28:e i 9:e år 2030. Så här har vi alltså några vittnen som talar ganska entydigt. Och sen får vi ju bestämma om vi vill tro på dem eller inte, om de är falska. Det kan ju hända att de är falska alla tre. Men som du säger, vi får se. Vad var det här för uttryck där?
Vi får ha det i åtanke.
Vi får ha det i åtanke. Det tycker jag är ett bra uttryck. Och så kan man ju fundera på hur många år som man har kvar nu då, i så fall. I så fall, han kan ju komma tidigare. Men låt oss säga att de här vittnena talar sanning. Hur många år har vi kvar då? Mm. 2029 minus 2013.
Mm.
Är det så svårt?
Jag vet ju det här uttrycket också, men om inte den tiden för kort, det skulle egentligen
Det här är ganska
förkortad
tid,
för
det ligger inom ramen
för
den
förkortade
tiden.
Så som vi håller på nu, så brakar det ju loss i.
Men vad kan det betyda? Ja, det du citerade där. Ja, 16-17 år. Ja. Och vad gör vi med den här tiden som är kvar nu då? Det är ju bra att ställa sig frågan. Är det så här kort? Och kanske kortare. Vad gör jag med min tid som är kvar? Vad ska jag satsa mitt liv på? För mig är det självklart att jag måste ställa mig frågan. Vad är det som är viktigt? För jag kommer att stå inför domens dag. Inför domstolen en dag. Och göra räkenskap för mitt liv. Och då kommer Herren att fråga. Vad har du gjort? Jag gav dig det du har fått. Vad har du gjort med de pund som du har fått att förvalta? Och jag skulle gärna vilja höra de här orden. Du gode och trogne tjänare. Över lite var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i min faders glädje. Jag skulle gärna vilja höra de orden på domens dag. Och inte orden som att du har slösat bort det som du fick. Som du fick av mig för att du skulle tjäna mig med. Det har du använt på annat som inte har med mina syften att göra. Det vill jag inte höra. Jag vill kunna stå med glädje inför tronen och säga, titta här vad jag har gjort. Och då vill jag satsa mitt liv på det som är värdefullt för Gud och för hans Messias. Det som han tycker är viktigt, det vill jag syssla med. Och inte det som jag har lust med. Det kan ju hända att jag kan lägga också min lust i det som Herren tycker om. Det kan man ju bestämma sig för. Och då blir man förvandlad. Så att man får lust till det som Herren vill att jag ska göra. Och det är för mig en hög prioritering. Det är liksom högsta prioritering. Att leva för Gud. Göra hans vilja. För att jag ska kunna stå rak en dag inför hans domstol.